Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men då ska ni återkänna er välkomna till TV4 Hockeys slutspelssatsning Ringside, som ger er de hetaste samtalsämnena från Hockeyallsvenskt och SHL, slutspel och kval varje vardag, hela slutspelet. Henrik Larsson heter jag som leder samtalet idag. Väldigt glad, för idag har jag med mig både Lena Sundqvist och Staffan Kronvall.
Hej!
Hallå!
Ni är inte de som förekommer mest i liksom hockeypodd Sverige så där.
Nej, det kan väl ingen beskylla någon av oss för det kanske.
Vi har ett jobb att sköta, Henke. De andra sitter och bara flöjtar runt, det är väl det.
Ja, exakt. Till skillnad från oss andra som dyker upp lite här och där. Så det jag ville påtala mest var att det här känns exklusivt. För mig i alla fall.
Stort för dig.
Ja. För oss också, Henke. Så bara få vakna upp på en fredag. Och höra din lena röst och se den där tajta muschen, jag är en glad liksom.
Nu är det så här att de flesta lyssnar ju på det här som podd, så de får inte se den. De går ju miste om någonting.
Ja, det gör de. Kan du tänka dig, Henke, att jag prioriterar det här före discofredag på gymmet idag?
Ja, det är stort alltså. Ja. Jag känner mig hedrad och jag hoppas att de som lyssnar och tittar också gör det. Det ska de göra. Helt klart.
Jag kommer dock inte förlåta Staffan för valet av inspelningstid under hela det här slutspelet. Att släpa upp mig på en morgon, det är,
jag vill ha ännu tidigare. Jag vill ha ännu tidigare så att jag inte missar discofredag som sagt på gymmet. För det kör jag med pensionärerna där. Det är världsklass.
Det låter ju helt underbart. Discofredag och sido. Ska vi surra lite hockey också då? Vi hade två stycken åttondelsfinalserier i SHL som gick igång igår. Det blev segrar för Örebro och för Rögle. Om vi börjar i Örebro. Man kom in i det här slutspelet på säsongens sista touch egentligen. Den sista puckkontakten överhuvudtaget i grundserien. Och ett momentum som man tar med sig och vinner match 1. Spontana tankar om den?
Ja, ska jag börja då, Lena? Jag tycker Luleå är bättre i spelet. Skapar fler chanser. Men som vanligt i ett slutspel så handlar det mycket om målvakter. Det handlar mycket om att vara effektiv. Och måste nästan säga, den räddningen som Anchen gör på Sellgren i inledningen av andra perioden. Den var ruskigt häftig och så här, i efterhand helt matchavgörande.
Och det blir ju en större rubrik också när Anchen kliver in och gör den där matchen i och med det som har varit kring Örebro på väg in i det här slutspelet och i den där matchen, både med petningarna av Bromé och Holm, och att man också faktiskt väljer att gå med Anchen före en Jonas Enroth som ju inte har presterat den här säsongen, men som man ju hade varit lätt att ställa han i mål baserat på hans historik och att han ska vara den tänkta första målvakten. Så att Jonas Anchen kliver in och tar en huvudroll i den här första matchen gör det att det blir en ännu större rubrik än om till exempel Enroth hade gjort det.
Men det är ju en del i det att jag menar, vi har uppmärksammat väldigt mycket de här petningarna av Bromé och Holm, men kanske inte pratat lika mycket om det faktum att man ställer Jonas Enroth åt sidan, och att det gjorde man i den sista grundserieomgången och det gör man i den första slutspelsmatchen också. Det är också, sett till hur det såg ut på förhand inför den här säsongen, så är det också ett ganska uppmärksamt, alltså ett val värt att uppmärksamma.
Ja, absolut. Jonas Enroth hör ju också till lagets bäst betalda spelare, om man nu ska gå på det. Den tänkta stjärnmålvakten, årets målvakt för vad då, två säsonger sedan, Tre Kronor målvakt. Men samtidigt den här säsongen har han ju inte riktigt stått att känna igen. Så att, jag tycker ändå kanske att det är mindre anmärkningsvärt att de andra inte heller stått att känna igen. Men det blir ju tydligare när man liksom är utanför truppen än när man står i båset. Men med tanke på hur det har sett ut de senaste matcherna och hur Arntzen spelade igår, så tycker jag ändå att det är mindre anmärkningsvärt. Men det är klart, på förhand är det ju en rot som de ska luta sig mot i de viktiga matcherna.
Ja, men så är det. Och det som jag tycker är häftigt någonstans är att Arntzen tar den där chansen och gör det så himla bra. Jag har ju spelat med Jonas själv och jag vet att det är en klatschmålvakt. Han kan vinna matcher i ett slutspel. Han har visat det gång på gång på gång. Och att man ändå väljer att gå på Arntzen visar vilket förtroende han har. Och det är jättekul för Arntzen då att han verkligen tar det. För jag tycker att det är han som... Jag ska inte säga att han stjäl matchen på något sätt. Men han vinner ju målvaktsmatchen ganska klart där mot Lassinantti.
Åtminstone 1-0, eller första målet därifrån, Martell, känns ju möjligtvis som en puck som Lassinantti ska ta, men om vi håller oss kvar på Örebro och just Bromé och Holm, de satt ju på läktaren igår igen, finns det någon väg tillbaka nu? Tror ni att de återvänder i den här matchserien, eller är de på läktaren för att stanna så länge Örebro är kvar i det här slutspelet?
Ja, men ska jag ta vidare, alltså, tror jag, de kommer definitivt inte att spela nästa match så vidare inte uppstår någon sjukdom eller skada. Sen vet inte jag om det har hänt någonting internt. Utåt sett så kommunicerar de att det inte är, utan det är sportsliga grunder, och då står ju de redo att petas in. Men så länge Örebro vinner hockeymatcher så ser jag inte en anledning för Niklas Eriksson att stoppa in dem.
Och ni var inne på det flera gånger i studion igår, Lena, hur viktig den här första matchen är. Örebro gick ju ändå in i den här matchen lite grann som underdogs, men nu sitter man plötsligt med trumf på hand inför match 2-3.
Ja, gud, ja, ska vi titta historiskt, då kan vi redan nu säga grattis Örebro, grattis Rögle, ni är klara för kvartsfinal, för det är så det har sett ut. Det är, vad sa vi, 18 åttondelsfinalserier har spelats, 17 gånger vinner den som vinner första matchen. Det är bara Rögle i fjol som har klarat att vända 1-0 under läge. Så att, statistiskt sett så är ju det här avgjort nu. Det låter ju tråkigt inför morgondagens match 2. Men ja, det blir intressant att se om Timrå och Luleå kan hantera det där underläget. För det är klart att när det bara är först till två segrar, då är det jävligt viktigt att vinna den första. För nu är man bara en seger ifrån och ta sig vidare.
Och så har vi ju den där statistiken också med det faktum att Örebro nu har 5 stycken raka segrar mot Luleå den här säsongen.
Den skojar man inte bort. Och sen tycker jag att matchbilden igår faktiskt var ganska lik under många matcher som man har sett under säsongen, just de här två lagen emellan. Det vill säga att Luleå kanske driver spelet mer, skapar lite mer, men Örebro hittar sätt att vinna. Och i ett slutspel som är dessutom så här kort i liksom en först till två segrar, så ja, då har man inte tid att börja fundera, utan de måste ta såklart nästa match, är helt avgörande. Så att imponerande av Örebro att hitta sätt att vinna trots att Luleå är något mer spelförande och skapar mer.
Sen är det ju det med upplägget som vi också var inne på i studion igår, vilket jag har förstått det är klubbarna själv som har fått välja att vara med och påverka hur matcherna ska spelas. Och det de hade tryckt på i år var det som Thomas Bulan Berglund tryckte på i fjol, att man behöver mer vilodagar mellan åttondelen och kvarten för att ens kunna vara med och utmana, och att match 2-3 inte ska vara back-to-back. Men det är klart som tusan att det är en fördel för det sämre rankade laget att få börja på hemmaplan, när vi har konstaterat hur viktig den där första matchen är. Och det är ju historiskt lättare att vinna på hemmaplan också. Jag tycker att det är lite skevt. Jag hade nog vilja ha varannan match där, om man ska ha en riktig fördel av att vara bättre rankad, alltså att man spelar hemma borta hemma som bäst rankat lag. Men tydligen är det ju lagen själva som prioriterar hellre ekonomi och så, men det blir ju lite konstigt tycker jag.
Ja, som sagt, vad hade vi? 17 eller av 18 senaste eller något sånt där, va? Sen åttondelsfinalen såg ut på det här sättet som de som vunnit första matchen är. Och det är vikten av en kort matchserie, komma rätt in i det. Vi flyttar oss över till den andra då. Vi har haft petningar i Örebro. Det blev en petning, ganska uppmärksammad sådan, i Timrå också, där lagets offensiva spjutspets på backsidan Axel Rindell inte får vara med.
Ja, jag tycker inte det är jätteanmärkningsvärt, inte till samma dignitet i alla fall som Bromé och Holm. Mycket för att han spelar kanske inte en slutspelshockey, tror jag att det är därför man väljer att sätta han åt sidan. Han var väl sjunde back om jag inte är helt ute och cyklar. Men han spelade ett riskfyllt spel och då valde man att gå med mer trygga backar som liksom är mer konsekventa i sitt spel. Sen tror jag inte alls att det är omöjligt att man kommer börja matcha in här nu när man förlorade match ett. Så jag tycker inte att det är i närheten av lika liksom dignitet som att bänka Bromé och Holm som att sätta Rindell åt sidan.
Då tycker jag att det är mer anmärkningsvärt i Timrå att göra att man splittrar på den kedja som jag var i stekhet i slutet av grundserien. Jag förstår att man vill ha igång andra forwards, jag förstår det. Men att gå in i slutspel och inte spela Hollander, Lander och Vedin som jag burit i det laget offensivt och varit en av ligans hetaste kedjor i slutet av grundserien. Att man väljer att splittra dem tycker jag är mer anmärkningsvärt. Nu går man under matchens gång tillbaka till dem. Men att välja att ta det beslutet inför match, det tycker jag är konstigare.
Om vi tittar på de här två förändringarna som man gjorde då, tror ni att man kommer att gå tillbaka dels till den här kedjan i nästa möte med Rögle, och tror ni att Rindell letar sig tillbaka in bland sexbackar?
Kedjan tror jag definitivt, där gick de tillbaka redan under matchens gång igår, så där är jag svårt att se att man splittar på dem igen. Rindell är väl svårare att sia om vad de tänker kring.
Ja, jag är enig, jag tror också att man kommer starta med den kedjan intakt som man avslutade matchen. Man drev ju på ganska bra där inledningsvis på tredje perioden, skapar kanske inte tillräckligt, måste berömma Rögle som ändå tycker jag sorterar bra i egen zon där, men jag tror inte alls att det är en omöjlighet att Rindell kommer matchas in i alla fall. Sen om han kommer liksom spela 20 minuter är svårt att sia om kanske, men jag tror att han kommer få speltid, det tror jag.
Men Rögle och sin sida också säkrar också den här slutspelsplatsen i absolut sista omgången. Har haft en säsong som egentligen bara handlar om press. Och nu känns det som, alltså tittar man på matchen igår, så känns den ju som helt bortblåst. Det är lite mer free-flowing i Rögle nu, man får offensiv utdelning. Daniel Saar har gjort mål två matcher i rad. Det har inte riktigt varit situationen som jag varit van att se under grundserien. Om vi pratar liksom situationer runt Rögle och pressen man har haft på sig, tror ni att man kan spela liksom mer avslappnat nu när man har tagit sig över det här stora hindret som ändå var slutspelsplatsen?
Det tror jag, det verkar ju som det, och det är väl då de kan börja bli livsfarliga, för jag tror att det till stor del har suttit mentalt i Rögle, för jag menar, titta på den där forwardsuppsättningen, det finns ju spets och det räcker att bli över, sen har de inte levererat efter det, men kan de släppa ner axlarna, skita i pressen och få igång den offensiven, då kan de bli rätt obehagliga att ha att göra med här framöver, om de nu skulle klara av att ta sig vidare från den här åttondelsfinalen. Rodrigo Abol såg ut som Rodrigo Abols igår. Han var både förbannad och gröta i sarghörnen och gjorde mål. Och han såg ut som han gjorde i början av säsongen igen. Och det är ett riktigt positivt besked för Rögle.
Ja, men jag håller med. Jag tyckte även Simon Ryfors, han har alltid pigga ben tycker jag. Men jag tycker att de börjar spela mera tillsammans. De försvarar fem tillsammans, och de anfaller så anfaller de mer som en enhet tillsammans. Och jag är helt enig med Lena där, att Rodrigo Abols var ju, han investerade mycket i första perioden, fullföljde tacklingar, var en riktigt jobbig äkel att spela mot, och sen så tar han betalt där sent i matchen, han gör ett riktigt snyggt mål som blir väldigt, väldigt viktigt också, så att de har ju alla delar, och Rodrigo Abols historiskt sett har ju varit glödhet i första omgången i varje slutspelsomgång, så att han är en slutspelsspelare, åtminstone i omgång ett enligt statistiken då, men han var väldigt, väldigt bra igår tyckte jag.
Ja, jag tror att många läxingar minns för framförallt den där matchen mot Örebro med fasan när han liksom på egen hand i stort sett sköt Örebro vidare från den matchen för ett par år sedan. Det är lite så, Staffan, du som alltid har ett öga i hockeybildspermen, det är lite så Claude Lemieux-vibbar där, höja sig liksom i slutspel jämfört med grundserien.
Fan, jag blir alltså varm inombords, Hank, när du nämner en kille som Claude Lemieux. Nej, men absolut, alltså, jag älskar såna här spelare som liksom, Rodrigo var ju fantastisk inledningsvis, men de som liksom hittar någonting, kan gräva lite djupare inombords innan ett slutspel. Jag tycker det är häftigt när det gäller som mest de som liksom rise to the occasion någonstans. Det är sådana spelare som man vill liksom stå längst fram på liksom i ett krig med och liksom vinna det där slaget. Så att Rodrigo Abos är verkligen en sån.
Men om vi tittar på Timrå som helhet då. Man förlorar den inledande matchen på bortaplan. Man har två stycken hemmamatcher och försöker vända det här, trots att man då uppenbarligen har historiken emot sig med en förlorad inledande match. Men vad är nycklarna då för Timrå då i en eventuell väg tillbaka mot Rögle?
Jag tycker disciplinen och special teams. Jag tycker att man förlorar den här matchen. Gör en bra första period där jag tycker man kanske har flera målchanser, mer kanske i rushen än liksom anfallsspelet, så får man ett par upp, precis som man gör målhållande egentligen, så har man en möjlighet även Dahlén i första perioden. Sen tycker jag inledningsvis av andra man tappar momentumet, att man tar två ganska dåliga utvisningar och där liksom vänder det till Rögläs fördel. Så disciplinen där måste liksom, man kan inte ta dåliga utvisningar, även om det kanske är oturligt den som Miho åker på, så måste man ha disciplinen i ett slutspel, för det är så små marginaler. Jag menar, det som leder till Sundsviks ledningsmål, game winning goal, som visar game winning goal, det är att man gör ett dåligt byte i andra perioden som gör att Rögle får en gratis ingång 4-3, och därifrån kan man få det där målet. Så att, alltså, det är så, när man är nere på den nivån så förstår man att liksom varenda millimeter där ute spelar roll.
Ska vi förflytta oss över till någonting som sätter igång här näst hockeymässigt, nämligen kampen för överlevnad i SHL, HV71 mot Oskarshamn. Ni har båda arbetat med de här playout-serierna som de officiellt rubriceras. Men vi har ett roligt jobb på många sätt och ofta väldigt kul i det vi gör. Men går det att liksom känna något annat än liksom de här två lagens samlade kollektiva ångest när man arbetar med den här matchserien?
Nej, men det är klart inte jag. Man är ju omgiven av folk som mår piss, om vi ska vara ärliga. Varenda spelare och ledare som går in i det där mår ju piss i grund och botten. Dels att man kommer från en säsong som har varit tuff på alla sätt och vis, att man går in och spelar de här ångestmatcherna. Jag tror att nyckeln lite är att må så lite piss som möjligt. De som kan må lite bättre när de går in i det här tror jag kan ha en fördel. Det är väl det man har tagit med sig de senaste åren, vilka som mentalt hanterar det här på bäst sätt. Och där har det ju visat sig historiskt än en gång, om man tittar statistiskt, att de som är klar för kvalet tidigast har kunnat må bäst. Och jag vet inte om det kommer att vara fallet i år, med tanke på att Oskarshamn kommer ju knappt ihåg hur man vinner en hockeymatch. Så det är svårt att se att man ska trycka på en knapp och vinna matcher igen efter att ha vunnit, vadå, 1 av 18. Men det är klart att när man, även vi som jobbar med det, man smittas ju av den där ångesten som finns runt det. Det är svårt att undvika liksom.
Ja, men jag tror ju sorgarbetet har ju Oskarshamn liksom kommit över. Och så mentalt så tror jag att de är i en bättre fas. Sen sett till formmässigt och det här som Lena är inne på, att vinna hockeymatcher, det är ju någonting helt annat. Det finns ingen trygghet och någonting så här, någon självförtroende i sitt spel som gör att man kan känna att liksom, ja, men vi litar på vårt spel så kommer vi vinna den här serien. Det finns ju inte där. Det finns inte heller i HV71 skulle jag säga. Men spelare för spelare så ska ju HV71 vinna den här serien. Men det har vi ju sett historiskt sett att det spelar faktiskt ingen roll. Det är psykologin i det hela. Jag minns så väl match nummer 1 i Gävle förra året. Det var ett enormt rätt, alltså det var ett flyktbeteende deluxe av Brynäs spelarna. De hade byten som låg på under 20 sekunder. Det var ingen som ville ens vara i närheten av pucken, kändes som. Så jag tror mycket handlar om att kunna försöka lura sig själv till att det handlar om en serie som ska vinnas, vad vi kan uppnå genom att vinna den här serien. Och lite det som Josef Bobedien tryckte på, att liksom hitta tillbaka till någon typ av glädje. Varför liksom spelar man på den här nivån? Vad är det som har tagit dig till den här nivån? Lita på liksom dina kvaliteter som hockeyspelare. Det finns en bra hockeyspelare i grund och botten. Så att jag tror det handlar väldigt mycket om att försöka lura sig själv.
Jag tror att de som hittar, de som har flest spelare i laget som kan hitta sin inre Emil Sylvegård inför matchserien förra året, de kommer att vinna. Kommer ni ihåg det när han står och tittar rakt in i kameran med sitt tandlösa leende och säger att det här ska bli så jävla kul att spela så här betydelsefulla matcher i slutet av säsongen. Och verkligen, det är klart han inte kände det, det är svårt att tro, men han kunde i alla fall förmedla att, det, att han verkligen menar det. Och det tror jag gör mycket, att sprida den känslan runt om sig, kanske lura sig själv lite grann till att det här faktiskt är roligt att spela. De som hittar det tror jag kommer vinna.
Och sen behöver det ju bli, alltså någon spelare behöver gå i bräschen. Jag tyckte Adam Ollas Mattsson som var en sån spelare i fjol. Wahlberg hade ju fantastiskt kvalspel. Någon spelare i något av de här lagen kommer vara tungan på vågen. Kommer det vara någon av målvakterna eller en individuell prestation som gör det. Men det kommer behövas en spelare som verkligen blir glödhet och leder sitt lag. Det är jag helt övertygad om.
Och för att återknyta till tidigare del av samtalet här. Den första matchen, HV71s bortaspel. Är ju det sämsta kanske i historien. Ni var touchade på Wikegårds första elitseriesäsong där 87 med Vilda Väsby. Då man väl tog 3 poäng på hela säsongen. Men sen 3-poängssystemet infördes vid millennieskiftet så gör HV71 alltså den sämsta borta säsongen av något lag överhuvudtaget. Går det ens att liksom klä i ord hur viktigt det är att vinna den här första matchen på hemmaplan då?
Nej, men knappt. Och framförallt att de, apropå upplägg vi pratade om innan också, nu är det ju nytt upplägg att de har de 2 första matcherna på hemmaplan. Och det tror jag kan bli riktigt bli tungt för HV71. Alltså lyckas de vinna de 2 matcherna, då sitter de i en guldsits. Men det är klart, om Oskarshamn kan ta en av dem och sen ska HV spela 2 bortamatcher som de vet att de inte klarar av att göra mer eller mindre, då blir det tufft. Men det är klart att första matchen ikväll, eller sitter vi egentligen de 2 första hemmamatcherna för HV71. Otroligt, otroligt viktiga.
Ja, och de kommer ju att inleda med HV-låten, ryktas det om. Kommer spelas live!
Ja, live på isen!
Alltså, om inte det får igång. Nu tycker jag alltid publiken i Jönköping ställer upp för det där laget som har varit tyvärr en besvikelse för dem. Men det kommer vara bra tryck där nere i Huskvarnagarden. Och jag tror att det är väldigt många av spelarna, även fansen kanske, som har ganska goda minnen från den senaste gången de här lagen möttes i just Huskvarnagarden. 10-1! 10-1! Vart är den matchserien?
Ja, den är svår att skoja bort.
Så den såklart försöker man minnas tillbaka på och ta med sig in i den här serien, tror jag, att de har spelat bra mot dem förut.
Ikväll på TV4 Play är det i alla fall dags för den första kvalspelsmatchen mellan HV71 och Oskarshamn. Vi ska innan vi avrundar också belysa det faktum att vi har 8 stycken kvartsfinalklara lag i Hockeyallsvenskan. Detta efter att Karlskoga tog en mycket övertygande seger för andra gången i rad mot Kalmar. Det här med att nödvändigtvis vinna första matchen, det gäller inte riktigt på samma sätt i Hockeyallsvenskan. Uppenbarligen 6-0 slog man tillbaka med, och sen så ytterligare en ganska bekväm seger för Karlskoga. Och kvartsfinaluppsättningen ser då ut som följer. Det blir alltså Brynäs mot Nybro, Södertälje mot Karlskoga, det blir AIK mot Mora och Djurgården mot Björklöven. Är det någon av de här matcherna som ni upplever som lite smarrigare än de andra?
Det känns som ganska tuffa kvartsfinaler. Alltså Södertälje mot Karlskoga. Karlskoga har varit ett av ligans formstarkaste lag efter att de vände den där dippen de hade i början av säsongen. Den känns ju spännande. Sen är det klart att det är svårt att komma runt Djurgården mot Löven, även om det inte är samma Djurgården och samma Löven kanske som vi såg under fjolårssäsongen formmässigt. Men när man minns tillbaka på den semifinalserien och tänker att nu får vi det redan i en kvartsfinal. Ja, det är klart att det är svårt att blunda för att det kittar till lite extra när man tänker på det.
Ja, den sticker ju ut för mig också. Det var ju då Fredrik Weigelt och var det Garpenlöv som hade någon intern där, Chihuahua-uppgörelse eller vad de kallade det där. Så att det är klart att den finns det lite extra hetta i. AIK Mora ska bli intressant att se, för där tror jag att visst har AIK gått rent i den interna serien emellan sig, vill jag minnas, att de i alla fall ett positivt rekord mot just Mora under säsongen. Men definitivt, så jag instämmer. Jag tycker Djurgården Björklöven är den serien som sticker ut mest, som kanske blir mest intressant att följa. Där jag tror att Djurgården är 2-1 va, under säsongen mot dem. Så att, men det där kommer bli en batalj och ett slag tidigt i den här slutspelserien som blir roligt att följa.
Weigel har ju sagt att han ska inte prata med media överhuvudtaget under det här slutspelet. Vad tror du om det?
Ja, det är lätt att säga innan när han väl är uppvevad i varm, han kommer snacka. Det känner jag ingen oro.
Jag tror så här, Henk, att han kanske inte pratar så mycket i media, men jävlar vad den där glappkäften kommer gå under, på isen kan jag säga, och mot publiken. Så att jag tror att han kommer kanske vara munkavlig i media, men i övrigt så går det inte att få tyst på en sån som Fredrik Weigel, det tror jag inte. Så att det är en färgklick, tycker jag, en profil som säljer biljetter och underhållande att se, även om han kanske inte gör det med de snyggaste målen, så gillar jag såna här typer av spelare, framförallt i slutspel.
Just trash talk känns ju lite som en utdöende konstform. Det är inte jättemycket sånt vi får uppleva nu för tiden.
Nej, men det är ju nästan liksom idrotten avspeglar ju samhället någonstans, och det har ju blivit så jäkla PK, så om man kallar någon för ful så får man ju matchstraff nu för tiden och böter, och det är ju, så man måste vara smart och liksom välja sina tillfällen så att inte någon hör vad man säger, för att det där tycker jag är en väldigt, det är något som ska stanna på isen och är en faktiskt stor del av en slutspelsserie, att man försöker nöta lite på varandra.
Under dina år i AHL och NHL, vem var värst på den här fronten?
Nej, men jag spelade ju mot Brad Marchand faktiskt i en semifinalserie. Mm. Och vi gick head to head. Jag matchades bara mot hans kedja där. Och jag fick höra ganska mycket, kan jag säga. Men vi hade...
Lämpar sig inte för den här podden.
Jag kan säga att vi hade en jävla skön prick hos oss också, som heter Chris Newbery. Han åkte och sa att Brad, you're always offside because of your nose. Han stod näsa, så hans näsa var alltid offside, menade han på då. Så att, de är rätt duktiga på det där borta faktiskt. De har rätt bra citat och kvoter där som man kan bara skratta åt egentligen. Men det var en rolig serie som vi faktiskt vann där. Och lyckades vinna hela Calder Cup till slut. Så det var kul.
Roligt har det också varit att få tillbringa en liten stund med er och prata lite hockey. Vi fortsätter att tipsa vidare om det faktum att kvalet för att överleva SHL, det startar ikväll. Lena, du ska bränna ner dit idag, eller hur?
Absolut, det ska jag.
Härligt, även om det också är ångestladdad. Med det så säger vi stort tack för er som valde att följa oss idag. På återhörande på måndag, då med Fredrik Söderström och allmänt Bibic. Så med det säger vi tack för idag.
Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing in context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.